Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Välkomna kära lyssnare till The Midsummer Edition av Inte din morsa, där vi då inte har med oss Ann Söderlund, utan istället har bjudit in hennes alter ego Anita Clemens.
Gode gud, utav allt typ på jorden, så tror jag det är det sista jag skulle vilja vara. Nej, det var hårt, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar i vissa fall. Hon må vara älskvärd och härlig och underbar, men hon har ju en tendens att på sommaren, alltså från det barnen går in på avslutning, då vet man att liksom Ann kommer försvinna och det, sommaren kommer bestå av liksom jakt på
Gotlandsrussen Ann på grönbete.
Exakt, som är på grönbete. Och beter sig så här undvikande. Och det som också händer då, vilket är, tycker jag, tråkigt, det är att man får inta den här tråkiga morsarollen.
Jag hatar den.
Vi är ju inte så mycket så egentligen.
Nej.
Och jag skulle säga att jag är liksom rätt fed up på hela den rollen, bara i egenskap att man faktiskt är en tråkig morsa till sina barn. Men just så här, sommar-Ann, hon blir ett barn och för att få till stånd en poddinspelning så måste man vara riktigt så här barsk, stressig, jättejobbig mamma som ska hova in henne. Och det är inte lätt.
Nej, jag vet att jag satt mitt stora så här Ann-trauma, eftersom vi ändå har en liten debriefing session här. Det var i Turkiet någon sommar och hade vi också liksom, var första liksom pionjärtestet på att göra de här poddarna bakom betalvägg. Det här är alltså typ 7-8 år sedan.
Mm.
Och det skulle poddas då 2 gånger i veckan på en semester. Det hör jag ju själv. Det är en dålig idé. Speciellt med en kvinna som är på Gotland. Och fri.
Ja. Ja, det är också väldigt frustrerande att hon gärna tackar ja. Hon har liksom en impulsstyrning som inte existerar. Och då säger hon ja till allt, för hon tycker allt låter kul. Och sen när det väl kommer till att hålla då en poddtid eller att vi faktiskt måste göra vissa saker, det är jättetråkigt. Så då säger impulsen till henne nej, och då blir det direkt struts.
Det blir struts, precis. Ja. För då satt jag timme ut och timme in och väntade på att få någon form av indikation på när den här podden eventuellt skulle spelas in, eftersom den inte skulle spelas in den tiden vi hade bestämt. Och det svarades då på genom en struts.
Det vill säga inte alls.
Inte alls. Så liksom en hel liksom Turkiet semester på liksom 3 veckor gick ut på att vara extremt frustrerad över Hans Söderlund. Och sen där så är det liksom ett lite så här semester-antrauma. Men vi älskar henne ändå.
Det gör man, man älskar henne. Ni kanske har märkt det här i undertexter, att man ibland kanske är lite frustrerad. Och det roliga just nu, vi tycker inte att det är ett dugg konstigt, men vi vet alltså inte vart Ann är.
Nej, vi har ingen aning.
Nej, vi vet inte när hon kommer hem heller. Alltså vi vet inte vad hon gör. Nej. På riktigt vet vi inte det sedan 10 dagar tillbaka. Är hon försvunnen?
Och jag pratade med hennes barn, och de hade inte heller någon aning.
Nej, och jag ringde till Mattias då.
Ja.
Hade ingen aning. Han sa, jag tror att hon kanske kommer hem på söndag.
Ingen vet, men ingen är uppenbarligen orolig heller. Så att, såhär, nej. Det är bara liksom en klassisk Ann-situation, så kan vi väl säga.
Nu ska vi prata om spaningar. Vi ska försöka göra ett inte din morsa, för jag är helt övertygad om att du har precis lika mycket spaningar och infall som Ann har. Och för er som lyssnar och som vill höra mer om mig och Anita, så är det faktiskt så här att vi har gjort en podd tillsammans som heter Fyllepodden en gång i tiden, som var helt fantastisk.
Det var den faktiskt, får vi skryta lite. Jag tror vi fick 6 stycken löpsedlar. Jag tror vi har över 30 helsidor i liksom alla tidningar. Och vi har ju intervjuat allt från liksom Göran Persson, vilket blev så här superskop.
Ja.
Och den enda podden faktiskt han har ställt upp i. Om alkohol och arbetsplats och relationer.
Man söp väldigt mycket, det dracks väldigt mycket och väldigt många människor gick under. Det där sista, när jag tänker tillbaka, är någonting som jag faktiskt grubblar över. Varför vi aldrig någonsin såg problemet. Utan...
Men menar du att man liksom normaliserade att människor gick under?
Ja, nära på. Man talade inte om det.
Det fanns väl massa omskrivningar, dåligt ölsinne.
Ja, sådana saker. Och jag kan träffa människor från min egen barndom som jag ser att de har levt ett väldigt hårt liv med väldigt mycket alkohol.
De här poddarna finns, tror jag.
Ja, exakt.
De ligger. Googla Fyllepodden, Sanna Lundell och Anita kanske Schulman som du då hände back in the days. Yeah. Vad har hänt dig sen sist?
Vad har hänt mig sen sist? Nej, men jag har liksom ett litet problem och jag försöker att inte låta så mycket cis-kvinna med blå politisk fana som säger såhär, gud vad knasigt. Och det är ju lätt att hamna i det facket när man rör sig i det här landskapet. Jag vill prata om att könskorrigering har börjat pika.
Och det finns en, alltså, vad ska man säga, extremt mycket studier gjorda. Det är också en sån här krisgrupp, eller vad man ska säga, en grupp av läkare på 7 personer som utvärderar en barn, ungdom, vuxen som vill könskorrigera under 1 års tid. Så det är otroligt liksom djuplodade studier.
Mm.
Och kön ska vi ju tala om. Det är liksom verkligen ett fundament som är skapat utav samhället. Och framförallt kanske kristna värderingar. Om man kollar på så här djurvärlden, så där kan exempelvis fåglar byta kön. Även om de lever i tvåsamhet under en hel relation, så kan en hane bli plötsligt en hona eller tvärtom. Och sen gå tillbaka till en hona. Det finns ingenting som säger att den bara alltid måste vara en hane.
Mm.
Och likadant när vi levde i stammar och liksom i grottor, så kunde man ligga med män och kvinnor med kvinnor. Och det fanns ingenting som sa att vi så här, vår sexualitet bara är liksom en tvåsamhet man-kvinna. Och med det sagt så är det ju liksom de som oftast byter kön, det är extremt få idag som har ångrat sig. Det är liksom, jag tror typ var en person på så här 5 år, jag har inte exakt statistik, men det var otroligt få personer som ångrar sig. Men däremot så har det dykt upp en ny grupp som då finns inom autismspektrat.
Mm.
Och där är läkarna väldigt så här försiktiga med den bedömningen på så här, hur ska vi tolka det här?
Mm.
Är det verkligen en könskorrigering den här personen ska ha, eller är det något annat? Och sen ska man ju veta det med hormoner också, att så här, sätter man igång en sån här process, det är liksom det starka krafter, och det är också cancerogent delvis, så att man ska veta vad man utsätter kroppen för.
Och det har ju också funnits kritiker till att börja hormonbehandla unga, för det har ju varit en sån här diskussion att man vill stoppa puberteten. Alltså om du är ett barn och upplever att du är född i fel kropp, då kan man påbörja hormonell behandling innan puberteten, vilket skjuter fram puberteten lite grann, och man kan liksom få vänta med beslutet, därför att de flesta mår väldigt dåligt under puberteten när liksom könet börjar göra sig gällande i större utsträckning. Alltså du får bröst om du är flicka, och om du är pojke så får du mörk röst och du får liksom kraftigare skäggväxt. Ja, det är mycket som händer helt enkelt. Och då är det många som driver på att man ska få göra den här stoppande behandlingen. Men det har visat sig att det kan ge ganska mycket negativa medicinska då konsekvenser. Att man stannar i växten, man kan få problem med sköldkörteln. Och alltså det finns liksom risker med det, det är inte helt riskfritt. Men ofta när man diskuterar den här gruppen eller den här problematiken...
Det är ju inte så många i Sverige som har gjort det. Jag tror det är ungefär typ 700 pers.
Som har gjort en könskorrigering. Ja. Men det som händer är att man ofta, alltså det finns väldigt starka känslor kring den här gruppen och kring att uttala sig i frågan om man inte har en egenupplevd problematik, eller om man lever väldigt nära någon som känner att de har fött sig fel kön. Och det gör att det blir så här lite, du vet, att man går runt på krossat glas och man är så här, okej, nej, men jag behöver inte alls. Och jag känner helt ärligt så här, nej, jag tycker ingenting om det här.
Nej, det är ingen värderingsfråga.
Det är ingen värderingsfråga för mig.
Men det är fortfarande så läskigt område.
Verkligen. Och jag har en fulla respekt. Och det tänker lite grann på, för jag gjorde faktiskt en dokumentärserie för TV3 Dokumentär som handlade om könskorrigering, alltså transpersoner. Och det finns ju många olika sätt att hantera den situationen. Vissa personer känner absolut inget behov av att operera bort kroppsdelar eller att operera till kroppsdelar. Alltså att det inte är det som är det viktiga, att man har ett fysiskt kön som representerar känslan av det kön man tillhör. Det finns väldigt många som känner så. Och sen finns det de som tycker att det är superviktigt. Alltså de äcklas av sina bröst till exempel. Om man upplever att man är en kille, så vill man ju bara ha bort det där som påminner om att man inte är född som det. Men man ska inte inbilla sig att alla känner likadant. Att det råder liksom konsensus hos den här gruppen. Utan det tycker jag att jag tog med mig från den där serien. Att för vissa är det liksom helt oproblematiskt, och för andra så är det skitviktigt. Och det måste man kanske respektera. Men jag minns att vi träffade Alexa Lundberg. Hon är ju hon föddes ju som pojke. Och kände sen sig som en flicka.
Ja.
Och framförallt så kände hon sig udda och annorlunda. Och hon liksom sökte sig fram. Och hon opererade sig sen till tjej. Men hon är en av dem som faktiskt ångrar sin könskorrigering.
Vad har hon sagt om det då?
Men hon säger så här att hon var tyst i många år innan hon vågade prata öppet om sina tankar om just att hon ångrade sig. Och nu ber hon om ursäkt för att hon har varit tyst, för hon tycker liksom att det är helt rimligt att man måste få ångra sig och vara besviken och ha funderingar kring det här. Alltså, det kan inte vara att man förstör för hela transrörelsen bara för att just en enskild person ångrar sig. För det ska man ha sagt också, att så här, hon har ju använts som ett exempel för så här, transhatare liksom. Mm. Eller ni ser, kolla här, man ångrar sig, fast det är, egentligen är det väldigt få som ångrar sig, tydligen, enligt studier.
Nej, men, och jag tror också att det är viktigt att, jag kommer ihåg en person från när jag växte upp, jag tror den här labelingen också är jävligt farlig ibland, som vi är inne i en liksom väldigt, jag ska kalla det för artbestämmande tidsålder. Mm. Där du i din bio på exempelvis Instagram eller TikTok ska skriva allt du står för, vad du har för liksom könstillhörighet, att liksom, är du cis eller pan eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och sen så är du där. Och du får inte ändra dig. Och ändrar du dig så kommer det här liksom själva.
Mm.
Och jag kommer ihåg, du vet när vi växte upp, vi 70-talister, att man var liksom bög, bi eller flata, och så var det inte så mycket mer, och annars var du liksom straight. Och jag hade en kompis som liksom var, det här går ju inte att jämföra på samma sätt, men jag vill ändå dra liknelsen, han var gay större delen av hans uppväxt, och sen så plötsligt blev han straight. Han var ju förmodligen bi då, men så visade det sig, frågade jag liksom många år senare, men varför liksom. Och då var det hela liksom bögeriet, eller vad jag ska kalla det för, var liksom en form av revolt mot hans föräldrar.
Mm.
Så att det var liksom en yttre omständighet som liksom, han kommer från ett jättekristet hem, så det var en perfekt revolt liksom. Och det förstår man ju, så att så här, vad som är de bakomliggande orsakerna, det är väl de som är jäkligt viktiga att liksom utreda. Och det är därför forskarna nu är förbryllade över den här gruppen som man då, en teori är att man påverkar varandra. Man säger, men du mår så här, men det är ju för att du vill byta kön. Och så blir det liksom en sanning. Och det är egentligen liksom en form av grupptryck. Så de här personerna kommer oftast inte vidare i liksom den här granskningen då, som sker under det här året. Och jag tror det är viktigt att man lyfter det här, men jag tror också att det är viktigt att vi pratar om att de här som är stenkoll, de som har en anhörig som håller på att byta kön, de är ju så otroligt långt fram i en process. De har stenkoll, de vet exakt allt, de har läst allt, de får all info hela tiden. Sen finns det de som är som kanske oss, som precis börjar nosa att förstå det här på en ny nivå. Och jag upplever samma sak med miljörörelsen. Jag var på ett seminarium i Danmark, och där upplevde jag att de som var liksom initierade i miljörörelsen, allt från Fridays for Future till forskare och experter, de är så långt gångna i sina argument och diskussioner. Jag som Giselle, eller nyfiken, hängde inte riktigt med. Och där missades, det fanns ett stort kunskapsglapp mellan oss, och där viktig information missas. Och så pratade jag med en extern person och pratade och diskuterade det här, och hon sa så här, det hinns inte mer, för det finns inte tid att lösa de här frågorna. Och det är ju lite samma i det här. Om det inte hinns mer, hur ska man då kunna avväpna den här frågan om det här kunskapsglappet finns?
Där ser man ju, tycker jag, också när det gäller ADHD och ADD. Och jag tror generellt, när det handlar om barn som mår piss dåligt, som är liksom suicidala, som inte vill gå upp från sängen, som inte vill gå till skolan, alltså där blir man ju som förälder helt desperat. Man är bara så här, alltså man ser inte skogen för alla trän, för att man vill bara hitta liksom lösningen, pillret eller problemet, och det ska lösas. Den lösningsorienterade delen av hjärnan går igång, och när den drivs av rädsla, det vill säga rädsla för att förlora någon, handlar det ju egentligen om, då blir man lite så här tunnelseende, att man liksom har väldigt svårt att se perspektiv, och man har väldigt svårt att se konsekvenser längre fram. Man skiter typ i det. Inga jämförelser i övrigt, för det här är mycket kanske, jag tycker inte man heller man kanske ska värdera olika typer av problem, för det är klart att ha ADHD som barn kan också vara liksom förstöra livet för en verkligen. Men en god vän till mig, hennes son, han hade svårt i skolan, och hon var liksom bara så övertygad om att han har ADHD, och det enda lösningen för honom det är att medicinera. Mm. Då kommer allt lösa sig. Och liksom hon kämpade för att få den här utredningen. Hon kämpade för att få skolan att skriva under. För att om skolan liksom, skriver in och skickar in till barnpsykiatrin, då går det snabbare och så vidare. Och till slut får han utredning. Han får till slut en diagnos. Även om han liksom inte fick en väldigt allvarlig ADHD, så fick han ändå diagnos och fick börja medicinera. Och det var som att se hennes axlar, du vet, bara sjunka ner. Att hon kunde för första gången på flera år bara så andas ut. Så här, yes, nu har vi löst det.
Mm. Det var konkret.
Det var konkret. Fast det var då problemen började.
Oj.
Därför att han svarade väldigt dåligt på medicinering och fick väldigt hög ångest. Och det är ju en biverkning som vissa får.
Och det är kroppens sätt att tala om att någonting inte står rätt till.
Ja, det är kroppens sätt att säga jag tål inte den här medicineringen, eller den måste trappas in på ett annat sätt, eller kanske måste byta preparat. Alltså då börjar en väldigt rörig tid i deras liv. Och för henne blev det här nästan värre. Mm. För att hon liksom har ju mått så dåligt och det har bara ackumulerats någon typ av stress, och hon tycker att hon har hittat lösningen. Så bara, nej, det var inte det. Alltså det här var inte lösningen. Alltså det var då hon gick in i världens kris och bara kände att nu orkar jag inte mer, det här kommer aldrig bli bra, vi kommer aldrig liksom få ett normalt liv som funkar, typ.
Och sen, why me?
Ja, men lite grann. Och det som händer är att hon då i den här situationen börjar hata psykiatrin och börjar hata den här medicineringen, för han mår alltså riktigt dåligt. Han blir suicidal, alltså får så här panikångestattacker och måste gå, alltså han kan inte gå till skolan. Det blir värre av medicinen än utan den. Och då börjar hon ifrågasätta varför de inte har börjat ge honom andra typer av möjligheter att hantera sin ADHD, och blir då en förgrundsgestalt för att behandla ADHD utan medicin.
Okej.
Och börja liksom kämpa för det.
Ja.
Och då var det rätt. Men från att ha varit liksom super inriktad på att medicin är den enda lösningen, till att sen bli väldigt anti-medicin. Och det är det jag menar, att när man drivs av rädsla och är så desperat, så tror jag att det är liksom, det är lätt att det blir så.
Ja, men det är tunnelseende. Ja, och man är för nära på något sätt, så man kan inte vara objektiv. Man är hela tiden subjektiv.
Fast ja, men jag kan känna att jag själv har haft tunnelseende när det gäller beroendesjukdom väldigt mycket. Att man är så här, man blir liksom, man riktar in sig på en förklaringsmodell. Mm. Och då är det bara det. Och man blir tokig på om någon annan tjomme kommer och säger att så här, fast det kan ju bero på en anknytningsstörning. Man bara, nej, det är dopaminsubstanser i hjärnan, typ. Alltså man blir så helt tokig, för man bara kan inte ha 3-4 bollar i luften samtidigt. Men nu så här, efterhand kan jag säga att jo, det är oftast 3-4 bollar i luften samtidigt. Och det är liksom så det är. Det var någon som berättade för mig, tycker jag var en rolig liknelse, att när man pratar om schizofreni och ska förklara vad det är, alltså vad beror schizofreni på?
Ja, precis.
Och då sa hon så här, ja, vi kanske har 150 forskare som är riktigt bra på den här sjukdomen. Och man kan säga att liksom var och en av de här forskarna, om vi tittar på schizofreni som en stor elefant, så har vi liksom, den ena forskaren har riktat in sig på de små håren nere på snaben och beskriver dem. Och sen har vi en annan forskare från Japan som har riktat in sig på svansen. Och sen har vi liksom så att schizofreni är liksom någonting så jävla mycket större än vad vi har förstått.
Aha.
Och det kanske är liksom flera olika sjukdomar som vi har buntat ihop i en.
Just det, och så den är superbred. Tror jag
att det, ja, det är jättebrett. Och det tror jag faktiskt att vi kommer, om ADHD är en diagnos idag, så tror jag att det kommer finnas liksom 40 undertyper till den här ADHD:n om låt säga 100 år.
Det är nästan som att man skulle liksom, ja, men nästan börja artbestämma, förstår du? Ja. Fågelspektra.
Ja, men det, så tror jag med allt som har med hjärnan att göra.
Mm.
Även när det gäller kön och upplevelsen av att vara född i fel kön. Att man, det behöver inte alltid bero på samma sak. Och alla som upplever sig ha fel kön tror jag gör det på helt olika vis.
Ja, men 100%. Och sen så tror jag i grunden så tror jag att vi måste komma ifrån de så här liksom kristna värderingarna, för de ligger så djupt rotade i oss, för att vi har svårt, vi får ju också tunnelseende utifrån det. I och med att vi hela tiden tar det spjärnet, så blir det att vi måste definiera saker, för annars blir det för rörigt. Vi är ju där och nosar liksom, fast vi kanske inte uttalar det, och därför blir det liksom extremt stressande för vissa människor. Men vad är det här egentligen?
Den franska filosofen eller sociolog och psykolog var han väl, Michel Foucault. Han skrev ju väldigt mycket om liksom mänskliga beteenden och förklarade mycket med in- och utgrupp. Liksom, att för att skapa en identitet så måste man
börjar med att exkludera saker som man inte är. Och det är roligt när man frågar ett litet barn som är 3 år så är man så här, men tycker du om den här? Jag älskar inte morot. Jag älskar inte. Alltså så här, att man definierar vem man är utifrån saker som man inte är.
Ja, okej. Okay.
Liksom. Och det säger jävligt mycket om man tittar på så här grupper. Att liksom, nej jag är inte punkare. Jag är inte blond brat tjej. Jag är inte tjej. Jag är liksom så. Ja. Och då vill man liksom inte ha med det att göra för att uppleva att man är någon.
Ja, för då blir jaget subjektivt.
Ja, ja, det blir det. Om vi nu ska göra en liten snygg brygga här. Mm. Vilket jag tycker att vi kan kosta på oss att göra. För att min spaning den här veckan, det är att jag har lyssnat på En varg söker sin podd. Heter den så?
Ja.
Det är Liv Strömqvist och Caroline
Ferrara Noli.
Ja. Ringskog Ferrara Noli. Det är svårt det namnet. Jag kommer säkert säga fel här en massa gånger framöver. Men det får ni stå ut med. Jag tycker om den här podden. Jag har lyssnat på den liksom till och från i många år. Men jag fick ett tips här av min kompis som också är superintresserad av så här populär psykologi. Och liksom vi, alltså jag och Ann som ju är liksom kraftigt galna i Holistic Psychologist. Hon var så här, men gud, nu sågar En varg söker sin podd Holistic. Du måste lyssna på det avsnittet. Ja, men vi kan lyssna lite grann på vad de säger.
Ja. Och då är det så, för att Nicola Pera pratar väldigt mycket i boken om sin fru. För att hon är gift med en kvinna som heter Lolly. Och Lolly är med ett av de som har påhittat namn, tycker jag. Det låter som ett sånt namn som jag hittar på i mina serier. När jag så bara ska hitta på ett fånigt
snabbt namn.
Ja. Ett snabbt namn, exakt. Men i alla fall Lolly. Ja, men det handlar mycket om Lolly. Och sen så är det liksom att hon och Lolly hade typ ett dåligt förhållande. De har varit gift jättelänge. Sen så kom de gemensamt på att de skulle göra en sån wellnessresa och börja vara mer autentiska. Och så gjorde de det tillsammans och så byggde de upp den här gigantiska industrin då kring Holistic Psychologist och Instagramkontot och det här communityt. Och sen har de liksom blivit säkert så här multimiljonära på detta liksom. Mm. Och sen så berättade de att de hade ett event och då kom det dit en ung tjej som approachade dem. En tjej som heter Jenna. Och sen så beskriver Nicole att hon fick ett DM från Jenna några dagar senare. Hon svarade då på det här DM:et, Nicole, och det som hände var...
Actually, I need an intern. Nej, vad
ja, precis.
Alltså, man ska ju inte utnyttja en sån svag människa, så jävla ofräsch.
Ja, men de var ju bara så här, det här var ödet som födde Jenna till oss och sånt. Okay. Och sen så började hon, Jenna, också jobba heltid dygnet runt med den här rörelsen då, eller förändringen möjlig och läk dig själv och den här inner healer circle och bla bla bla. Och sen så kände Jenna efter ett tag att hon också vill gå in i liksom Lollys och Nicoles förhållande och bli en del av deras äktenskap, att de istället ska vara en triad, alltså ett thruple. Jag menar inte alls nu, det är liksom, det är inte alls det jag menar då, att det är fel alltid vara en triad. Jag menar bara just den här viben att liksom, också så här lite loll för Nicole när hon då blir anklagad för att vara en sektledare, att det ser så himla dåligt ut om man är anklagad för att vara en sektledare att så ha två fruar, för det är alltså,
verkligen not a good look.
Det är not a good look liksom, just på någon som ibland kallas sektledare, men liksom, just när man liksom bara
verkligen,
helt plötsligt har två fruar.
Fixa det.
Ja. Ja, men det var bara liksom en, det är liksom inte alls säkert att det är dåligt, det bara ser dåligt ut. Alltså, ja, det
för jag bad dig lyssna på avsnittet.
Ja, jag lyssnade på avsnittet och ja, nu kan jag bara liksom med hög risk för att låta lite raljant, det är verkligen inte meningen, men jag jobbar väldigt mycket med ljud och podd och liksom kvalitet, tycker jag själv i alla fall. Och jag är väldigt svårt att ta mig igenom den här avsnitten på grund av deras liksom rätt tafatta produktion, får man säga så.
Ja, det får man. De sitter ju ändå på en stor tidning liksom.
Ja, exakt, och jag förstår liksom inte varför det måste slamra och bullra så mycket och det ska
liksom,
ätas. Det äts och det mumlas och det klipps inte speciellt mycket. Mm. Och jag kan ju tycka att så här, det konstnärliga höjden för en kulturkvinna borde vara rimligen lite högre. Mm. Om man nu vill framföra så pass liksom, intressanta budskap och spaningar och teser som de många gånger tar sig an. Så jag, faktiskt, jag gillar konceptet, men jag har svårt att ta mig igenom.
Mm.
Med det sagt så, jag har ju inte varit helt liksom inne i det här Holistic Psychologist-landet som du och Ann har varit.
Mm.
Sen tycker jag att liksom hennes quotes är liksom jävligt ibland hjälpande små liksom, mikro-KBT-tips.
Mm.
Och det har jag verkligen uppskattat. För ibland så är det väldigt träffande. Och man bara säger, ja, fan så är det. Så där skulle man ju, så ser den arbetsmodellen ut. Eller?
Mm.
Det där var en nyckel för det där som jag alltid håller på att stångas med. Liksom. Men sen tycker jag hennes filmer är rätt banala.
Ja, men alltså fruktansvärt banala. Det är där hon har börjat tappa mig. Och jag kan bara säga det, om det mot all förmodan skulle vara någon i hennes team som lyssnar, att liksom sluta göra de här filmerna bara. För att de är inga duktiga skådespelare och det blir liksom jättepatetiskt, för det är som att de spelar upp små skolpjäser för ett, en skock liksom jätter.
Och det känns mest att de gör det för sig själva.
Ja, de har så kul när de gör det. Och de får klä ut sig lite grann och hon får göra tofsar. Och
det var ju tre kvinnor i en och samma relation nu.
Ja, det är också någonting som tas som Liv Strömqvist och Caroline, att de tycker att det här är sektistiskt. De har ju fin liksom humor-touch på det här. Och det stämmer ju att holistic psychologist Nicole Pera, som hon heter, hon är ju ihop med Lolly, det är hennes partner. Hon lever i en lesbisk relation tillsammans med Lolly. Och Lolly är väldigt osynlig. Hon vill inte vara liksom offentlig. Men det är de som påbörjar resan mot helande tillsammans. För holistic psychologist är väldigt trasig när hon träffar Lolly. Men i takt med att de sen bygger då, enligt Liv och Caroline, den här sektliknande rörelsen som finns på Instagram med self-healers, så dyker det upp en annan människa som vill joina och jobba för dem. Och då hoppar då den här treparten in i spelet och skriver till dem: hej, jag känner mig dedikerad, jag vill liksom, jag vill underkasta mig. Alltså hon kanske inte uttrycker sig riktigt så, men hon vill in i det här teamet och jobba för den här otroligt viktiga rörelsen. Och sen blir det ju som det blir, att holistic psychologist i sann sektledaranda då
blir det lite förstör
henne. Ja. Och det blir liksom helt plötsligt att hon har två fruar.
Otroligt.
Och det pratar ju de ganska öppet om, att ja, det gick inte att förhindra och vi vill testa att leva i en threesome typ. Ja, liksom så.
Ja, och jag kan ju på ett sätt tycka att det är så här supermodernt och jättespännande. Jag vet liksom en gaykompis till mig, han lever med två pojkvänner. Han är lite äldre, ja. Och sen har han levt med sin ena partner i 25 år. Och så helt plötsligt dök den här unga härliga hunken upp. Och vad säger, jag är så kär i dig så jag kan inte leva utan dig. Hej. Och jag vill ju inte göra slut med honom som jag lever med. Så låt oss göra det alla tre.
Jag vet, och jag tycker att det är någonting väldigt konstigt. Att vi lever liksom i Sverige som är kanske det land i världen där man har kanske minst normativ blick på kärlek och relationer, och vi har liksom en gayrörelse som har fått komma väldigt långt och människor får leva lite som de vill och gifta sig med vem de vill och så vidare. Jag tycker det är konstigt att inte fler ser möjligheter i det, och jag väntar spänt på när jag ska få träffa någon som lever ihop med en kompis.
Ja, gud.
Och då menar jag det här ekonomiska, för att det är som att bli kär i någon och sen bilda familj handlar ju faktiskt jävligt mycket om att så här, vi ska köpa ett hus tillsammans, vi ska köpa en bil tillsammans, vi ska dela liksom
familjeföretaget.
Ja, familjeföretaget ska byggas, och det är väldigt mycket en ekonomisk transaktion faktiskt.
Alltså, jag skulle säga att 50% av en relation är en ekonomisk transaktion.
Och det är mycket lättare att leva två än en. Alltså ensamhushåll är svårt. Liksom. Du har inte råd att köpa lika stora lägenheter och du kan inte köpa bil. Alltså det är mycket som blir mycket och så, dyrare.
Uppenbart också när man blev singel, var väldigt kort tid, men blev ändå singel och insåg liksom allt från att installera ett wifi till att så här, ta hand om allting som har med en typ en förskola eller skola att göra på en varannan vecka när du också ska jonglera jobb och någon form av socialt liv och kanske lite träning är absolut hopplöst.
Jag vet, det är skitsvårt. Så man undrar ju bara, varför två bästa kompisar, varför bara köper de inte ett hus ihop och har sina barn tillsammans och så bara kan man träffa karlar som man vill?
Exakt.
Hade jag fått leva om mitt liv så tror jag baske mig att det hade kunnat vara ett bra alternativ.
Jag tänker fortfarande att det är ett alternativ, fast plus 60 kanske.
Ja, det har ju Ann och vi har varit inne på det, att så här, vi borde köpa ett hus i typ Italien någonstans och sen så lever vi en härlig ålderdom där tillsammans.
Exakt.
Alltså, det skulle vara så nice, tror
jag. Ja, men jag är helt med på det.
Det är det vi ska göra. Det är det vi ska göra. Italien.
Men tillbaka till Liv och Carolina.
Ja. tillbaka. Det är dessa kvinnor. Ja. Dessa kvinnor som definierar sig. Men alltså, jag gillar dem. Men jag kan säga också att i hela mitt liv så har jag haft väldigt svårt för den här typen av kvinnor som är väldigt utpräglat så här, kulturvänster.
Jag är inte Amelia-kvinnan.
Ja, jag är inte Amelia-kvinnan. Och jag lever på mitt kulturella kapital och min bildning. Och då måste jag också göra mig lustig över människor, alltså kvinnor som har valt en annan väg i livet. Det vill säga... Oh, jag var söt. Jag bygger mitt så här brat-kapital eller sexuella kapital eller jag jobbar som en streber eller jag har lite blåa värderingar eller vad det nu är. Alltså den typen av hat som vänsterkvinnor kan leverera.
Det är en extrem liksom, elitism.
Mm. Alltså, jag tänker in the name of att man är någon slags underdog, vilket de inte är.
Nej, de är ju såna superöversittare och liksom, ja, de kanske inte fick nu ska jag inte säga verkligen inte alla att generalisera, men många av dem kanske inte fick den här uppenbara liksom skönheten. Nej. Men då ser man till att alliera sig med liksom den stora kulturarbetaren eller författaren eller konstnären. Mm. Och sen är man liksom i den personens nav, posse, musa etc. Och då sitter du med liksom otroligt liksom stort kulturellt kapital.
Ja, och makt. Det finns en väldigt stor makt i det. Och det finns också en, så här, en väldigt stark community, vilket jag också alltid har känt mig så här, som en liten utböling. För att det kan ha att göra med vad jag själv kommer ifrån. Att jag kommer från en så här, kulturarbetarfamilj där det ändå har funnits då liksom... Ja, men min pappa var ju uppenbarligen superkänd. Samtidigt kommer han från en pappa som är född i en statarfamilj i Roslagen och som är så här superarbetare och jobbar som smed. Det finns ingen bildning, det finns typ i en bokhylla så står på riktigt 4 böcker som ingen någonsin har läst och man lyssnar liksom på dansbandsmusik. That's it. Och i min mammas släkt så fanns det ju liksom viss typ av bildning, men de var ju ändå bönder och kom från Jämtland. Det var liksom väldigt långt ifrån. Och när jag växte upp då på Söder och hamnade där på Södra Latin till slut, så var det många som tänkte så här: åh, här är en kulturarbetarunge. Men det som skilde mig från de som var verkligen kulturarbetarungar där, det var att de flesta kulturarbetare kommer egentligen från så här borgarsläkter. Om vi tittar på så här Marianne Lindberg de Gär, jag läste en intervju med henne. Ja, men hon kom från någon så här småstad där hennes farsa var någon... Ja, men alltså, han hade pengar och det är det hon säger. Hon bara, det som det har givit mig, det är att jag alltid har kunnat gå fram och ställa raka frågor. Jag har haft någon typ av pondus, jag har haft någon, hon har haft den här övre medelklassen i ryggraden, vilket gör att man vågar ta plats.
Ja, men och ska vi vara riktigt ärliga, de flesta som har liksom, förlåt, slagit inom kultur och på tv på liksom 60-70-talet, de kom från överklassen. Ja. Sen klädde man ner sig och gjorde någon form av så här social revolt.
Ja.
Och fick då någon form av så här kulturellt kapital i det. Liksom. Och jag kan tycka att, men jag tror jag pratat tidigare om att så här, jag är helt chockad över liksom, Martina Montelius och Grilla Broders podd, att den är så jävla liksom, kvinnohatisk och att det är så otroligt många strukturella liksom, koder i de här liksom, kapitlen.
Som hela det är så tiden... lätt att göra fel i deras värld.
Ja.
Alltså, det är så lätt att förlora sig och att bli just det där som de måste exkludera hela tiden för att uppleva att de har en identitet.
Och det är liksom skolgårds liksom problematik. Så här, ja. Du gjorde det, nu får inte du vara med, nu får inte du hänga med oss, vi blir inte tillräckligt ball. Mm. Och jag tyckte det var så befriande när liksom Mariette Oppheim liksom pratade om det i sitt sommarprat, att det var liksom otroligt mycket liksom kvinnoförakt bland de här kulturkvinnorna, snarare bland liksom systrarna på bordellen i princip.
Mm, verkligen.
Ja.
Alltså det är precis, jag tycker, fy fan, om jag blir en sån människa som andra känner sig så här exkluderad av. Jag var ju på Feministagalan i förra veckan. Det är det enda flärdfulla som har hänt i mitt liv senaste året. Jag typ inte, det enda jag gjort är så här, gått och väntat in ett föl och så här, massiv sömnbrist. Och liksom jagat min kattmamma. Ja, men det har varit så jävla mycket med djur här. Jag känner det starkt. Ja, jag bor på landet. Jag älskar det.
Supermamma. Ja. Jag måste ta det med en parentes.
Skitsamma, jag var på Feministagalan. Och där var det ju min son då, Camilla Läckberg. Som man kan säga. Hon måste väl ändå vara så här, den stora symbolen för precis...
Amelia-kvinnan.
Och precis, hon har alla de egenskaper och attribut som kulturkvinnan avskyr.
Mm.
Alltså hon gillar rosa, hon gillar leopard Och hon skriver liksom fulkultur så bara sprutar om det. Och hon är ihop med en ung kille utan att blinka. Och hon liksom har skönhetsideal som, ja men du vet, allt är hon en representant för. Hon vann årets röst på Feministagalan. Och jag gillade att hon gick upp på scen och sa att ja, jag är jättestolt över det här priset och jag driver någon slags kvinnokamp ända sedan jag fick min dotter och insåg att det finns ett strukturellt förtryck. Samtidigt så måste jag ändå säga att liksom, är det några som har kritiserat, hatat och hånat mig genom min karriär så är det kvinnor.
Ja.
Mm. Och jag vill inte liksom, jag vill inte blunda för det och jag tänker inte hålla tyst om det. Och jag kommer aldrig säga att det inte finns dumma kvinnor. Eller att alla kvinnor liksom är värda att hålla om ryggen. För så är det inte. Och det, jag tror att det drog ner stämningen lite där. Ja. För hon kunde liksom inte låta bli att säga det i sitt tal. Och jag minns när jag blev intervjuad av Uppdrag granskning om näthatet. Mm. Så här, det var, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den här granskningen. Men då frågade de mig i egenskap av Aftonbladet kolumnist som jag var då. Och jag, de var så här, kan inte du berätta lite om det näthat du har varit med om? Och jag bara, ja, det absolut värsta det var när jag bloggade på tidningen Mamma.
Mm.
För att jag liksom aldrig blivit så hånad, hatad.
Nej, samma. 100% samma.
Ja, och de var så här, fast kan vi liksom inte prata om just det? Kan vi prata mer om de här, så här SD-erna som är, du vet, jag bara, nej. Det kan jag faktiskt inte göra. För det här är det som verkligen var. Visst att jag fick en och annan liksom känga av extremhögen. Ja, ja. Men det var liksom det ingenting i jämförelse med det hat som jag utsatts för som en liten så här oskyldig bloggare på Mamma.
Jag kan säga, när jag bloggar på Mamma, allt ifrån rena dödshot av kvinnor för orimliga saker. Alltså orimliga saker, förlåt Kirsti Nomita. Till att jag var på ett kungligt bröllop. Då liksom Gunilla Broder skrev liksom en helsida i Expressen Kultur. Men bara mig på bild. På en helsida. Där hon tyckte synd om Penny. För att hon hade en sån fruktansvärd mamma. Som ja, exponerade henne på det här sättet. Det var så chockerande kvinnoförakt. Och sen så var det också Svensk Damtidningsfeed. Efter bröllopet. Prinsbröllopet. Jag tror aldrig jag sett ett sånt avgrundsdjupt liksom rasistoid, liksom misogyna kommentarer någonsin. Alltså det var, jag var inne i absolut chocktillstånd på hur mycket kvinnor hatar. Mm. Och jag ska säga att de flesta som fortfarande hatar mest och skickar DM mest i hatets tecken är kvinnor. Det är inte män.
Det är liksom en sanning som jag tycker att vi måste få tugga i oss. Att kvinnor jobbar väldigt mycket med så här exkludering av varandra. Och att så här, upp med fingret i luften. Bara, gud, vilka ska jag hänga med nu? Vilka är som gäller nu? Vilka är bra för mig? Vilka är dåliga för mig? Vilka kan bygga min liksom känsla av värdefullhet? Det är någonting som jag har väldigt, väldigt svårt för. Män är väl värdelösa på sitt sätt. Och det vet vi. Och det har vi redan babblat
det har vi hur babblat, mycket som helst om. Ja, herregud.
Ja, låt men dem liksom, vara. Det här är någonting som vi... Man kan väl ägna sig åt lite självrannsakan, känner jag. Det kan vara bra att göra det ibland.
Och inte det bara... sagt har jag också raljerat över kvinnor och hånat och häcklat. Ja, men jag har aldrig granskat någon som Anna Bok har blivit granskad.
Ja! Det var ett annat avsnitt som jag skickade till dig.
Ja.
Jag läste ju Sandra Beijers blogg som jag gör slaviskt. Det är den enda blogg jag följer. Jag älskar henne, jag tycker hon är sjukt bra på alla sätt och vis. Jag tycker hon är
fantastisk.
Det är som ett härligt kvinnomagasin att läsa henne.
Okay.
Men hon tipsade om den här podden, för hon brukar ha sig lite kulturtips och jag brukar följa dem och jag brukar alltid liksom njuta av dem. Men den här gången kände jag så här, wow, vad fan är det här? Podden Oförskämt att anta, det är en podd om fulkultur av och med Emily Dahl och Ann Enliden. Och de är ju journalister och modevetare, oklart vad en modevetare faktiskt gör, men...
Det låter kulturellt.
Ja, det låter det. Det är det nog definitivt. Man kan lugnt säga att det här är kulturkvinnor.
100% kulturkvinnor. Mm.
Och till en början så kände jag så här, fy fan vad roligt, de ska alltså sitta och analysera Anna Boks liksom öden, äventyr och galenskaper.
Som ett fenomen.
Ja, som ett fenomen.
Ja.
Och ja, berätta, vad var ditt intryck av den här podden?
Nej, men jag tycker som journalist per definition får man väl granska vem man vill, så lägger den har gjort sig liksom skyldig till en granskning. Mm. Annars så är ju en granskning inget annat än ett liksom raljerande hån. Och här är det liksom lite dubbelt, för jag tycker det finns ett stort underhållningsvärde i podden. Den är ju liksom gedigen och de har grävt och verkligen gjort en efterforskning. Men det finns också liksom, det finns små passager där de då lägger in små egna värdeord och citat och så här. Mm-hmm, då man hör att det verkligen, ja, jag tror översättningen enligt Svenska Akademins ordlista på ironi är dolt hån, och det är precis exakt det man känner i de här passagerna. Det är svårt att dölja det där hånet. Jag vet inte, det är liksom lite så här små bitter eftersmak. Sen är ju Anna Bok liksom ett fenomen som är jävligt spännande. Men med det sagt så säger de att det är den mest önskade podden de har fått den här säsongen. Säsongen började i februari. Samtidigt en av programledarna liksom är helt besatt av Anna Bok och varit det under lång tid och också klätt ut sig till hennes Instagram, som hon själv då citerar, som var briljant. på en maskerad. Så att det är svårt att veta om det verkligen är mest efterfrågade podden eller om det är liksom en personlig önskan att få granska Anna Bok.
Nej, men alltså jag gick in som sagt i den här lyssningen och bara, åh, nu ska jag få något smaskigt härligt, vad kul. Och jag tänkte först, är det lite grann som en så här se och hör-känsla, du vet, att man bara, åh, lite skvaller, nice. Men efter en stund så känner jag liksom så här, vad är syftet med det här? För att det här är alltså en granskning, och de tilltaget med podden, de har ju bland annat då gjort ett avsnitt om Mikael Brinkenstierna, han som körde lite såhär barturnéer med dokusåpa kändisar. De har gjort ett avsnitt om Linda Rosing.
Det är liksom inga finkulturkvinnor.
Nej.
Kulturkvinnor, utan det här är liksom 100% fulkultur. Ja. Liksom, ja, sliding doors mellan Linda Rosing och Carolina Gynning. Där ser man ju verkligen hur liksom ett arbetararv och den bakgrunden påverkar hennes karriär åt ett helt annat håll jämfört med Gynnings.
Verkligen. Och det som är lite kul, det är väl tilltaget att de granskar det här precis som att haveristerna granskar liksom en makthavare.
Mm.
De har permar av research och de lägger fram det som att de har så här, ja, men det är Uppdrag granskning. Det är liksom Anna Bok ska granskas och nagelfaras.
Det känns som en crime-podd. Alltså det är,
ja, det är som
en crime-podd.
Så här, man bara, hur är det möjligt liksom, att Anna Boks pappa... Det finns 5 olika stories om Anna Boks pappa.
Och det där tyckte jag blev lite drabbad av. För jag kommer själv ihåg då som adopterad, det vill säga föräldralös, men ändå med nya föräldrar. Att man, när man var liten och hade liksom olika så här strukturer och modeller, man får alltid den frågan, ja, kan du berätta om din adoption? Alltså i princip på varenda middag du kom på under hela din uppväxt.
Ja.
Så ville du ha en bra story. Och den kunde saltas ibland, den kunde dras ifrån lite ibland. Det beror på vem som satt i rummet.
Mm.
Så det beror lite på vem som ställde frågan. Fick den en version som passade den?
Ja, vilket det är något konstigt alls. Alltså, man det beror ju på vem som frågar sig, hur har du vuxit upp? Ibland är man inte dugg jävla sugen på att berätta om sin trasiga uppväxt. Sen, nej, men jag växte upp i en villa i Nacka, det var jättemysigt.
Det var ett superbra sätt för mig att bli intressant. Och Anna behövde en story för att hon skulle göra liksom en...
karriär.
Exakt.
Och hon var så här, växte upp med sin mamma i en förort i Stockholm, alltså Skärholmen, och så här, var en nobody, och hennes mamma var inte heller någon speciellt, alltså hon hade en talang i Anna Bok, men that was it liksom. Det fanns ingenting annat med hennes bakgrund som var intressant, förutom att hon hade en spansk pappa.
Som eventuellt var polischef.
Ja, kanske han var, det eller vet inte. Inte. Men liksom, till saken hör att ju mer jag lyssnar, desto mer ledsen blir jag och Anna Boks vägnar. För att det som också är så här ett stort frågetecken kring hela tilltaget är att granskningen och podden görs ju enbart i humorsyfte, enbart i underhållningssyfte. Ja. Den ska skratta åt hur crazy Anna Bok är, hur galet liv hon har levt och varför är hon ens känd. Alltså hon har gjort typ 2 hits när hon var 17 år gammal, sen har hon klamrat sig fast i rampljuset.
Gör galna liksom, Instagram-sändningar live och
ja, bukoperationer, typ bantning, jojobantning, olika format, docusåpa-format som hon har liksom stötts och blötts i och sådär.
Hon skojar om hennes tänder, hon skojar om hennes vikt, hon skojar om hennes liksom utseende och röst och uttalanden i princip. Sen upplever jag ändå någon form av liten så här självrannsakan i slutet av den här podden.
Mm.
Att de så här, man känner att de typ vänder och börjar tycka lite synd om Anna Bok.
Ja.
Och jag tror att liksom, det är tur att de gör det, för det räddar hela podden. Mm. Annars är det liksom en 100% mobbingpodd. Nu är det bara 90% mobbing.
Ja, men det, de blir lite människor i slutet.
Ja.
Men i övrigt så handlar ju hela den här säsongen bara om att peka ut olika typer av kvinnor. Ja, Micke Brinkenstierna kallar man sig in där. Men olika typer av människor som ska på något sätt så här, som är deras egen antites.
Ja.
Och sen ska vi skratta åt dem jättemycket och håna dem och liksom höja på ögonbrynen åt dessa tokiga, tossiga människor som finns kring oss. Linda Rosing, ha 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 ha, hur många liksom bröstoperationer har gjorts och så vidare. Och jag mår fucking illa på dem, måste jag säga. Jag gör det. Jag brukar inte alls vara så här känslig. Jag är ganska högt i tak. Jag tycker man kan så här, alltså ironi är det roligaste jag vet. Jag kan verkligen kosta på mig att ha så här bara svart och galen humor liksom, som andra kanske tycker är liksom alldeles för brutal och så. Men det här går min gräns.
Ja, men vet du, jag kan tycka att det här är helt fint som ett tjejmiddagssamtal. Förstår du vad jag menar? Det är bara du och
men
jag.
Men att så här, göra pengar på det, att göra en podd om det. Och jag tänker också att Anna Book är ju verkligen av den typen, alltså en väldigt skamdriven personlighet. Anledningen till att människor ljuger om saker, det handlar oftast om skam.
Mm.
Att man inte klarar av att stå upp för vem man är. Och att då liksom få sina så här, så kallade lögner slängda i fejan på det här sättet. Alltså jag tror att det här är liksom ett avsnitt som skulle kunna leda henne in på psykakuten i stort sett.
Eller, ja, alltså det är riktigt hårt.
Ja, det är sjukt hårt.
Ja, och jag alltså tror liksom, just precis som du säger, om hon är liksom en så här, låt dig kalla det för mytoman då också, periodvis. Ja. Liksom. Och
men
det
är väl en överlevnadsstrategi. Ja, och jag tycker också att så här, en annan mytoman som aldrig skulle föräras ett sånt här poddavsnitt, det var ju Ernst-Hugo Järegård.
Ja.
Han var ju känd bland liksom Sveriges journalist kår, liksom kulturjournalister som skulle recensera honom eller skildra honom på olika sätt. Om man frågade honom om hans barndom, alltså han har givit ungefär liksom 100 olika versioner av hur han växte upp.
Kul, ja.
Så ingen vet.
Nej.
Ingen har en jävla aning.
Han skulle aldrig få en sån här sågning slash granskning.
Nej, eller att bli kallad mytoman, utan snarare så här, åh gud, vilken integritet konst han har. Gud, vilket roligt tilltag. Det är stor konst. Han vill liksom skapa en förvirring och så här, journalistkår. Ja, men där hyllar man det. Och hade Ingmar Bergman suttit och ljugit kroniskt, vilket han säkert också gjorde.
100%.
Ja, men då hade man också bara tyckt att det var ett geni.
Ja, gud. Så mycket vet vi, vad vet liksom vi om Knausgård? Hur mycket ljuger han?
Ja, exakt.
Det är de aldrig ifrågasatta för sitt liksom kulturella kapital.
Nej, och det är
och det,
inte
det här som är skillnaden. Mm. Det kulturella kapitalet, när det kommer till fin och ful kultur, då kan man, har man rätten att ta sig att ifrågasätta
det. Sätta sig till doms över andra. Och kalla, alltså håna människor för deras liksom liv egentligen och värv. Och jag tänker också att Anna Book liksom har ju definitivt ingen makt. Alltså det finns ingen anledning att som journalist granska henne.
Hon är ju platt.
Alltså nej, säger jag om den här podden. Lyssna inte på den, eller gör det om ni är nyfikna, men liksom, ja, ni kanske inte alls tycker som jag. Det kanske är jag som är in i känslig fas här.
Nej, men jag tycker det är liksom, om jag är objektiv ska jag säga att det finns ett underhållningsvärde, men det skrattet fastnar tyvärr i halsen.
Mm.
För att den har en dålig eftersmak. Och det är jävligt tråkigt, för jag tycker att så här, de gör ju ett gediget arbete.
Mm.
Sen tror jag att de ska, om de skulle vilja liksom, nu kommer jag in och poddkritiserar igen.
Producentfingret
ja, skiter de där små passagerna där man liksom lägger in egna värderingar för att det ska smeta över någonting. Man hör exakt och man förstår precis vad som menas.
Liksom hela tiden
signaler. Ja, och vi har hört det på skolgården, vi har sett det. Det är lite som att få en blick kastad.
Mm.
Det är så intressant, för min son har blivit lite retad då för sin längd utav lite längre personer.
Mm.
Och då frågade jag, och han är ju då, var då 8 när det hände. Han är jättekort. Jag är kort, alltså det kan inte bli bättre.
Pappan är kort.
Alltså han är kort, punkt. Mm. Och då frågade jag så här, vad är det som gör ondast i retet? Och då var han, det är blickarna. Det är de där blickarna.
Mm.
Och då pratade jag mer om det med en på skolan liksom, som jobbar på skolan. Och då sa hon, ja, blickarna är liksom det odefinierade hånet som är oftast mycket värre. Mm. För det kan liksom, det är värderingsmässigt. Du kan lägga in allt i dem. Det är egentligen ett ord lättare än en blick.
Mm.
Och det känns som att de här blickarna mellan de här två poddmakerna finns där, precis som det finns mellan Liv och Carolina.
Mm.
Och jag tror att så länge man har den där blicken och ger sig själv utrymmet att ta den makten över blicken, då är du, förlåt, en ful kulturkvinna.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Rita, vi ska runda av och gå och dansa lite kring stången ska vi göra.
Du ska hem till ditt lilla föl.
Det ska
och
jag.
Dina kattungar, kan du bara berätta lite kort?
Jo, det ska jag. Det är liksom barnkammare ute på landet då. Det är myspys och det har ju varit en följetong här i vår podd att jag har jagat en höggravid katt. Jag har hittat henne men ändå börjat då betvivla om hon verkligen är gravid. Och då, för då visar det sig att jag liksom har fångat in henne när hon har fött ungarna.
Jaha.
Så jag hade henne instängd i 2 dygn. Ringer till min veterinär, gör videosamtal. Jag bara, hon känns inte tjock men hon har ändå tuttar. Och han är så här, men då är hon skendräktig. För skulle hon ha unga någonstans, då skulle hon bete sig som ett galet djur där inne och liksom bara vilja smita ut. Det gjorde hon inte. Så till slut jag säger, ja hon är skendräktig, då släppte jag ut henne. Vilket gjorde att hon bara drog iväg och försvann. Och sen kände jag bara, men hon kommer inte hem. Så då började jag liksom förfölja henne och se att hon springer ner till våra grannar. Vi har en liten by kan man säga, med lite parhus som ligger en bit från oss. Och det var dit hon sprang hela tiden. Och så till slut ringer en kvinna från den här byn och bara, du, jag tror att din katt har fått ungar här.
Nej.
I ett hus som står tomt och för att det är några som har inte lyckats sälja det. Och då står det tomt. Och där har hon passat på att föda sina ungar på deras altan. Och då, så när jag hittade ungarna, då var de redan, alltså ögonen var öppna, så de var säkert 10 dagar gamla. Och sen har jag liksom fört en jämn kamp med Pennywise, hon heter Penny,
ja,
din dotter, att få henne att acceptera att ha ungarna uppe i vårt stall. Och nu är hon äntligen liksom bara, okej då. Men annars så bara bär hon runt på dem där så man bara får jaga. Bara, nej, vad har hon lagt dem nu? Nej, nu har hon lagt dem liksom, det kan man säga, så jävla jobbigt på alla sätt och vis. Det är gulligt men jobbigt. Och sen har jag då gått och fölvakat och väntat på min hästsföl. Och det är ju skitmysigt.
Ninna, eller?
Ninna, ja. Och hon har...
hon har nu äntligen fått sitt föl. Och det är ju så här att hästar är dräktiga 11 månader. Men det är fullt normalt att föla en månad innan. Mm. Och fullt normalt att föla en månad efter.
Det är ju sinnessjukt.
Ja, så det är liksom ett spann på 2 månader som man måste så här, hålla sig vaken. Hålla på med fölvak. Alltså hela den grejen är ganska jobbig.
Du är
alltså,
liksom utbränd.
Ja, jag är utbränd.
Du är ju själv som att du varit skendräktig.
Ja, verkligen. Och nu är jag bara så här. Men jag är väldigt glad över att ungen är ute nu. För då behöver jag inte vänta
och en månad till. Bra.
Och allt gick bra. Hon är jättegullig.
Åh. Mm. Ja, men vad mysigt. Vad gör du på midsommar?
Vi ska vara hemma, jag ska mysa med fölet. Vi ska ha en liten liksom, midsommarlunch. Några nära och kära kommer hem och myser lite hemma. Men det blir litet liksom, det blir skönt. Jag är utbränd som sagt.
Du är utbränd. Får jag fråga en jobbig fråga?
Ja.
Spelar ni Ulf Lundell på midsommar?
Det skulle vi säkert kunna göra. Det har vi inte gjort, men jag kör mycket Evert Taube. Jag är så här super, jag älskar Evert Taube. Men det är liksom aldrig någon som står ut med att man spelar honom.
Nej.
Men jag har en dag på året när ingen får liksom opponera sig. Då drar jag på min spellista med så här Sven Bertil. Evert är ju liksom, han är plågsam.
Det är så här, ja, det är ah! Ja, det är viktigt. Jag tänker också på det där stackars Karin, jag kan inte leva, jag kan inte skriva utan Karin, som var ute och knulla och så skrev han låtar om det och vad som hände på Pampa, så fick hon sitta där och le.
Ja,
jag tror hon var så jävla glad att Sjösala brann ner.
Ja, jag tror hon är skitglad för det och skitglad för att han verkligen var. Neil Young har skrivit en låtrad som jag har hakat upp mig på. I'm a suitcase in your hallway.
Ja.
Det var väl, hon var nog superglad att Evert var just en resväska i hennes hall.
Verkligen.
Man verkar faktiskt asjobbig.
Ja, men
vad ska du göra?
Nej, men jag har en kompis som har liksom hus ute på Yxlan. Och det är ju liksom Roslagens hjärta.
Ah.
Och de har en sån här riktigt Evert midsommar varje år. Så det är så här Roslagslunch. Så kommer alla familjen och grannarna och så äter de lunch där ute. Och det är så jäkla härligt, jag var där en gång. Men nu ska vi faktiskt till Vadstena i år och fira där. Och sen ska vi vidare på Bruce Springsteen i Göteborg.
Juhu!
Så jag har en dröm i midsommar framför mig i mina måttmätt.
Ja, jag ska också på Bruce fast på måndag.
Oh,
så jävla mysigt.
Ja.
Puss och kram alla som lyssnar. Ja, jag
tack
är så glad.
Tack för att jag fick vicka.
Ja, det var så bra att vi löste det.
Vi löste det.
Det gjorde vi.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.